Det här är P1, Sveriges Radio.
Knivigt läge för medierna när en riksdagsman både misstänks för brott och är brottsoffer själv i samma historia.
Grunden för detta är ju vilka uppdrag han har och vilken position som folkvald han har.
Hur länge kan man egentligen tröska en granskning innan det blir orimligt? Medieombudsmannen spår en oroväckande trend.
Jag brukar tänka ibland att när jag läser om det här att den där redaktören borde kyla ner sig lite, bara ta en paus, andas.
Och så har vi tagit fram rödpennan och satt medierna i skolbänken om när redaktionerna gör egna undersökningar.
En siffra i sig säger ju egentligen ingenting. Det måste ju vara hur siffran tas fram. Det är ju det som avgör hur trovärdig den är.
Du lyssnar på Medierna i P1. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till veckans avsnitt av Medierna. Ett ovanligt ärende har ställt redaktionerna inför ett svårt namngivningsbeslut den senaste veckan. En riksdagsledamot misstänks ha blivit utpressad på pengar, men samtidigt misstänks han för sexköp. Hur ska medierna resonera när brottsoffer och misstänkt gärningsman är samma person och dessutom är en folkvald politiker? Vår reporter Lucas De Vivo har kollat med redaktionerna hur de resonerat. Och vi börjar med en lokaltidning som skiljer ut sig från mängden.
Det har varit relativt intensiva dagar skulle jag väl summera det som. Carl Djurborg, jag är chefredaktör och ansvarig utgivare på Norrtelje Tidning. Vi har kraftsamlat internt med de resurser vi har kopplat till att det även blev riksintresse kring den här nyheten, vilket också innebar lite annan konkurrens givetvis.
Nyheten att ortens riksdagsledamot blivit utpressad och också misstänks för sexköp slog här ner som en bomb. Den lokala tidningen är också den av de större redaktionerna som gått längst i rapporteringen om det här.
Det är en person som syns och hörs mycket och allmänintresset lokalt bedömer vi som massivt. Om man kollar på övriga politiska namn lokalt så är han väldigt, väldigt högt upp.
Det var i fredags, ungefär ett dygn efter att nyheten om riksdagsledamoten briserat, som tidningen valde att skriva ut vem det var. Det är i samband med att hans parti meddelade att han tog en timeout från sitt arbete.
Vi bedömde att det skulle vara relativt orimligt att inte berätta att vår enda riksdagsman inte är i tjänst. Alternativet hade såklart kunnat varit att vi hade kunnat kalla honom fortsatt för känd politiker och analysera, vilket vi gjorde till en början.
Det brott som mannen misstänks ha utsatts för, utpressning, har ett högre straffvärde än sexköp, vilket han ju också utreds för. Och det är något som ytterligare komplicerar för redaktionerna. Men värt att komma ihåg är att allt bara är misstankar och att ingen dom här har fallit.
Han misstänks även vara brottsoffer för utpressning. Hur väger du in det i beslutet att ändå gå ut med hans namn?
Jag tycker att vi har poängterat att det rör sig om misstankar och en utredning. Däremot så tycker jag att det jag nämnt tidigare kopplat till namngivning ändå är nog.
På nationell nivå är det få medier som har valt att gå ut med namnet på riksdagsledamoten.
Jag heter Claes Granström och jag är chefredaktör för Expressen.
Men Expressen har gått före här.
Det handlar om en folkvald politiker med flera tunga uppdrag. Så att när han valde att kliva åt sidan, det var ju då vi valde att namnpublicera. När det blev helt nya förutsättningar för hans uppdrag. För att förklara varför han inte längre gör sitt arbete som, på samma sätt som tidigare.
Finns det inte en risk för en väldigt stor publicitetsskada för honom om det skulle visa att han är oskyldig?
Alltså politiken är ett förtroendeyrke och den här typen av händelser påverkar ju det förtroendet. Här finns det ett misstänkt brott och en stor påverkan på hans möjlighet att utföra sina uppdrag.
Till skillnad från i sin hemkommun, där han är välkänd, så tillhör politiken inte de mer profilerade riksdagsledamöterna på nationell nivå.
Många hade nog inte hört talas om honom innan. Tycker du att det är någonting som är värt att ta i beaktande?
Ja, det är klart att vi behöver ta in alla aspekter. Men grunden för detta är ju vilka uppdrag han har och vilken position som folkvald han har. Här är det då väldigt tydligt för oss om vad det är som talar för att vi ska kunna berätta mer om detta. Och det är just hans uppdrag och vilken position han har i politiken.
På Dagens Nyheter har man valt att avstå från att namnge politiken.
I det här fallet så handlar det om en för allmänheten relativt okänd politiker.
Redaktionschef Anna Åberg.
Och män med tungt uppdrag inom partiet. Det är också ett tidigt skede då. Väcks åtal så hamnar vi i ett annat läge och då är det möjligt att vi fattar ett annat beslut.
Finns det inte liksom ett starkt intresse för allmänheten att veta om att en av deras representanter misstänks för ett sånt här brott?
Det finns ett allmänintresse och det är också därför vi har rapporterat om det. Men i det här läget som vi är i nu, där vi inte har kunnat prata med honom själv och det är i ett så tidigt skede, då har vi gjort bedömningen att den publicitetsskada som en namnpublicering innebär inte trumfar då allmänintresset just nu.
Att det här är en svår bedömningssport blev tydligt i veckan. 6 dagar efter konkurrenten Expressen svängde Aftonbladet och valde att namnge riksdagsledamoten. När vi ringde upp biträdande ansvarig utgivare Martin Schori hade tidningen ännu inte gått ut med namnet men fattat beslut om att det skulle göras.
Ja, men det är en riksdagsledamot som är en offentlig person som ska tåla en mer ingående granskning. Och att han dessutom har tagit time out då från sitt uppdrag och att partiet har sagt att de tar de här uppgifterna på allvar.
Varför har ni då inte gjort det tidigare? Exempelvis Expressen har ju gått ut med hans namn tidigare.
Ja, men precis. Nej, men i början så var ju han att betrakta som ett brottsoffer. Och det är ju extremt ovanligt att vi liksom namnpublicerar brottsoffer som inte själv vill prata om det. Sen kom det uppgifter då på att han själv utreddes för brott. Men det var ju i alla fall för mig inte helt klart vad de där uppgifterna grundades på. Och därför så valde vi att avvakta tills det hade klarnat. Det finns anledningar att vara försiktig, även så att säga när det gäller en riksdagsledamot såklart. Men om man liksom kollar på alla omständigheter som finns nu så tycker jag ändå att det är motiverat att namnge.
Och finns det någon anledning att ni inte liksom går ut just exakt nu?
Nej, men det handlar ju om att man måste ju ha en publicering så att säga. Till exempel så kommer vi prata om det här, vår podd en runda till, alltså vår politikpodd. Och så att det är ju ett sammanhang där man kan namnge till exempel.
Tillbaka på Norrtälje tidning fortsätter man att följa utvecklingen, om än med lägre intensitet än tidigare.
Det är olika nivåer på nyhetsläget såklart. För en vecka sedan var det ju mer skarpt såklart när det kom.
Finns det en risk här att ni går för långt i bevakningen nu för att ni har börjat rapportera väldigt mycket om det och liksom att det blir en snöbollseffekt?
Jag förstår frågan och det är proportionerna man inte vill tappa som tidning eller mediehus, utan det gäller ju att hela tiden göra kloka bedömningar och jag bedömer min redaktionsledning, min redaktion och mig själv ändå så pass klok att vi ska kunna hålla det här på den nivån som vi anser rimlig och som håller sig innanför de ramarna som finns inom pressetiken.
Vi har sökt riksdagsledamoten som inte valt att ge någon kommentar. Och vi ska fortsätta på temat med ihärdiga granskningar. För få grejer slår ju ett eget grävjobb. Och kanske är originaljournalistiken extra viktig för lokaljournalistiken. Men ibland kan det där stora avslöjandet blekna bort till något ganska svagt om man håller på för länge. Ja, den trenden ser medieombudsmannen Kaspar Opitz i sin årsrapport.
Det är någonting vi har sett och det finns flera anmälningar som vi har hanterat där det har varit så att man ser att lokalmedierna har en bra vinkel och gör en bra publicering. Ett scoop eller ett gräv som liksom har alla allmänintresse och allting är rätt. Sen vrider man det scoopet så in absurdum att det slutar med att det blir skadligt för den person som är uthängd. För att man driver det för långt.
Och vad tror du det beror på?
Det här är framförallt lokaltidningar. Det går inte längre bara att ha returinformation eller att publicera referat. Utan man måste ha egna vinklar, man måste ha egna intervjuer, man måste ha egna skop och gräv och granskningar. Och då blir det så när man väl har en granskning så blir det som att man liksom krämar ur den för långt. Och jag har sett flera fall där de första publiceringarna är bra, men där det sen landar i massa spekulationer att den blir skadlig på det sättet. Så det är ganska tydligt faktiskt i anmälningarna till oss.
Medieombudsmannen presenterar varje år en trendrapport utifrån de anmälningar som kommit in under det gångna året. Och att det framförallt är lokalmedier som tenderar att dra sina granskningsserier för långt. Det tror Kaspar Opitz handlar om att prenumeranter blivit en ännu viktigare inkomstkälla.
Man behöver dra in prenumeranter, man behöver ha bra vinklar och så. Och då blir det kanske att man vrider ur det lite för långt. Det är viktigare än någonsin att ha en egen unik vinkel idag. Jag menar att få någon att gå från att klicka gratis till att bli prenumerant, ja, men då ska det ju vara riktigt bra vinklar som man måste läsa och betala för. Och det är ju ofta gräv och fantastiska berättelser och stora avslöjanden som är de här som konverterar, som det heter då. Alltså får en gratis läsare att bli betald prenumerant. Och då är det såna här saker som man behöver göra. Jag brukar tänka ibland att när jag läser dem där att den där redaktören borde kyla ner sig lite, bara ta en paus, andas, fundera. Ska vi verkligen gå vidare här eller ska vi inte kanske stanna upp och tänka till lite? Det är nästan så. Ibland har jag lust att ringa upp dem och säga det, att lugna ner er lite. Ni hade ett jättebra scoop, men nu kanske ni bara ska ta det lite lugnt innan ni publicerar nästa del och fundera om det är verkligen rätt att göra det.
Han vill inte gå in på de aktuella exemplen han tittar på just nu, för även om han ser att det är en tydlig tendens med långa granskande serier i lokaljournalistiken, så leder anmälningarna kring det här inte alltid till fällningar.
Jag har också skrivit de här spaningarna just för att det inte alltid leder till klander, men det är väldigt stora problem ändå. För ibland ser man i de avskrivningar vi gör att ja, men det här var inte bra. Men det är inte så allvarligt att det ska klandras, men det är inte bra. Och då har jag valt att liksom ta upp det i alla fall då.
Kaspar Opitz nämner däremot en fällning i medieetiska nämnden från 2021. Kristianstadsbladet granskade under hösten 2020 en icke-namngiven tjänsteman i kommunen som ljugit i sitt CV och om arbetsmiljöproblem runt den här personen. Granskningen bestod totalt av 18 artiklar och sträckte sig från mitten av augusti till slutet av oktober.
Och där tyckte väl vi att det var väl relevant och bra att berätta om. Men man behövde inte skriva, ja, men vad det nu var, 17 artiklar om det, utan det kanske räckte med 5. Sen ska inte jag bestämma vilken nummer det är, men att det var där någonstans skadan uppstod i mängden då.
Kristianstadsbladet försvarade sin publicering och skrev att det funnits ett allmänintresse att berätta om personen, att hon fått bemöta kritiken och att alla påståenden var underbyggda. Och det här var faktiskt en lite ovanlig klandring.
Den fick jag lite kritik för. Jag tyckte, det ska väl inte MO lägga sig hur mycket man publicerar. Men jag tyckte då att jag tycker att en person skadas när publiceringarna upprepas utan att det är något väsentligt nytt i dem. Så att ju fler publiceringar man gör där man kritiskt granskar en person, desto större är skadan.
Det här är baksidan av en utveckling som egentligen är något positivt, säger Kaspar Opitz.
Tidningar gräver och granskar och har egna vinklar mer än någonsin, vilket i grunden är något väldigt bra. Så det här, det jag nämner här, det är ju liksom baksidan av det, kan man säga. Men den här förr när liksom mitt media slog ihop massor tidningar och publicerade alltså ganska irrelevanta saker för vissa personer och man bara samordnade allting och det inte var så mycket gräv och granskningar och fantastiska stories, det var ju mycket tråkigare. Det här är mycket bättre. Det blir bättre journalistik och viktigare journalistik oftast. Men på marginalen blir det också ibland inte så bra.
Och nu ska vi dyka ner och plocka upp några korta medienyheter från veckan som gått.
Statsminister Ulf Kristersson fortsätter på spåret med att rekrytera från medievärlden till posten som sin högra hand. I veckan stod det klart att Expressens politiska redaktör Anna Dahlberg tar över rollen som statssekreterare. Tjänsten blev ledig efter att PM Nilsson i januari valde att lämna uppdraget, efter att det avslöjats att han fiskat ål olagligt. Dahlberg har jobbat på Expressen sedan 1999 och varit politisk redaktör de senaste 15 åren. Trenden med att stänga ner kommentarsfält fortsätter. Nu är det SVT Nyheter som stänger av kommentarsfunktionen på Twitter på sina inlägg. SVT motiverar det här med att de vill prioritera sina egna plattformar istället. Dessutom vill de inte lägga ner kraft på Twitter eftersom det förekommer rasism, sexism och att brottsoffer hängs ut och hånas i kommentarerna, skriver de. Och till skillnad från andra sociala plattformar så kan de på Twitter inte själva radera enskilda kommentarer. Hovrätten skärper straffet för journalisten Henrik Evertsson och filmaren Linus Andersson. De döms för brott mot lagen om skydd för gravfriden efter att ha dykt och filmat vid Estonias vrak för att göra en dokumentärfilm. Hovrätten skärper straffen från 40 till 80 dagsböter.
Och nu till hur medierna använder undersökningar. För de allra flesta journalister, även vi här på medierna, känner ju ett otroligt mys när vi kan berätta om världen i så exakta mått som en tredjedel eller 50% av något. Ja, siffror gör världen lite klarare för journalister. De bjuder på trovärdighet och tyngd. Och de allra flesta svenska stora redaktioner ställer ganska höga krav på när man ska rapportera om olika undersökningar. Det finns checklistor och policies för att de så lockande siffrorna inte ska visa sig vara fel. Men vad händer när det är medierna själva som gör undersökningarna? Erik Petersson har i veckan tittat på tre publiceringar från de senaste veckorna som bygger på undersökningar som medierna själva gjort. Och frågan är om kraven på undersökningarna sjunker när det är medierna själva som gjort dem.
Journalister verkar ha någon slags, det här med att siffror utstrålar trovärdighet.
Det här är Sandra Foresti.
En siffra i sig är ju egentligen, säger ju egentligen ingenting. Det måste ju vara hur siffran tas fram. Det är ju det som avgör hur trovärdig den är.
Hon är lärare på journalistprogrammet på JMG i Göteborg.
Ja, precis. Att jag håller i undersökande journalistik och datajournalistik.
Vi skickade tre publiceringar till Sandra Foresti från de senaste veckorna där vi hade vissa frågor.
Precis.
Det är publiceringar om helt olika ämnen men som alla har gemensamt att de använder olika former av undersökningar.
Vilken vill du börja med?
Jag hoppade till lite på den från Uppdrag granskning om den om hårt sex.
Det ska gå snabbt och det ska hårt och det ska vara mycket.
Så här låter första delen i UGs reportageserie Hårt sex.
Alltså det är väldigt normaliserat med hårt sex.
I princip alla tjejer.
I serien intervjuas experter, forskare och ungdomar om sexuella trender bland unga. Serien tar upp ämnen såsom var gränsen går mellan frivilligt hårt sex och rena övergrepp och vilken roll porren spelar. Och i serien gör Uppdrag granskning även en egen enkät.
Över 500 gymnasieelever från skolor runt om i Sverige svarar på vår enkät.
Är det någon särskild form av sex som inspirerar unga?
Hårt!
Ja.
Hårt sex.
Men om man kollar Uppdrag gransknings egen faktaruta om undersökningen som de publicerar på webben står det att enkäten är inte statistiskt säkerställd utan är gjord utifrån journalistiska frågeställningar. Sandra Foresti på JMG.
Att säga att man har en journalistisk frågeställning tycker inte jag är en anledning till att tumma på metoderna. De har gjort ett stort jobb. De har pratat med 500 pers eller fått in enkäter från 500 elever från 7 olika skolor. Det är ett stort jobb. Och de har använt det bra på många sätt att hämta in åsikter och tankar. Men sen faller de dit på det här sifferviljan. Att behöva lägga till att 68% tycker så och 14% tycker si.
I vår skolenkät säger 33% av de som svarar att de har känt att de borde ställa upp på sånt som visas i porren.
För svaren från enkäten, som inte är statistiskt säkerställd och i strikt bemärkelse inte säger så mycket mer än om just de 500 personer som faktiskt svarat, används flitigt i serien. I stor grafik visas siffror i procent från undersökningen genom hela serien.
Det är lätt att som tittare få intrycket av att det den här undersökningen säger i själva verket gäller mer än bara de som svarat på er enkät, så att säga.
Ja, det skulle ju vara olyckligt, men det tror jag faktiskt inte. Jag tror det underskattar våra tittare.
Axel Björklund är projektledare och ansvarig utgivare på Uppdrag granskning.
Varje gång enkäten nämns och varje gång den syns i grafik så nämns den också i spik. Och då varje gång så säger vi att det handlar om de svarande på vår enkät. Så jag håller faktiskt inte med om att den risken är särskilt stor. Jag tror att folk är smarta och man förstår att om vi säger att 64% av de som har svarat på vår enkät, då förstår man att det är 64% av de som har svarat på vår enkät och inte 64% av alla ungdomar.
För just det här att den inte är statistiskt säkerställd, det är ju sånt som man liksom absolut kan läsa till er publicering. Men när man ser reportaget, det är ju inte så att varje gång ni nämner undersökningen är det så här, den här undersökningen är inte statistiskt säkerställd, den säger egentligen bara någonting om de här 500 svarande, det ger en fingervisning. Den informationen är ju mer i det finstilta.
Ja, den är ju relativt tydlig. Den är ju relativt tydlig första gången vi nämner det och när vi pratar om enkäten. Sen genomgående efter det så kanske det inte alltid redovisas. Men det tycker jag inte heller är något anmärkningsvärt. Utan vi pratar om den här enkäten. Man får följa med på enkäten. Vi visar vilka städer vi har varit i.
Så här låter det första gången enkäten nämns.
Över 500 gymnasieelever från skolor runt om i Sverige svarar på vår enkät. Är det någon
särskild form av... Vill man ha reda på att undersökningen inte är statistiskt säkerställd får man surfa in på svt.se.
Det har ju inte valts helt slumpvis, utan det är vi som har valt de här skolorna utifrån någon slags idé om en bredd och spridning. Men det skulle man absolut gjort på andra sätt om det var en statistiskt säkerställd undersökning. Och det är ju inte riktigt det vi jobbar med heller, utan vi jobbar ju med att få reda på en journalistisk fråga och svar och inte ett vetenskapligt. Utan där går vi ju före och kanske visar på för akademin att här finns det något ni borde kika närmare på.
Ja, men om vi ska hinna igenom det här måste vi vidare till nästa exempel nu.
Idag säger även totalt 9 av 11 storföretag att det är ganska viktigt eller mycket viktigt också med mer ny kärnkraft.
För några veckor sedan publicerade SVT en nyhet med rubriken Storföretagen i SVT-enkät. Viktigt med ny kärnkraft. Det hela bygger på en enkät som skickades ut till 20 av de företag i Sverige som förbrukar mest el. Men av de 20 företagen svarade knappt hälften, 11 stycken, på SVTs frågor. Tillbaka till Sandra Foresti.
Om man inte får tag på mer än hälften så tycker jag inte att man ska börja prata om enkäter eller att så här många av så här många säger det eller att låta dem representera gruppen storbolag. Man hade bara kunnat säga att vi har pratat med 11 stycken av storkonsumenter, så här många säger så si och så här många säger så, istället för att försöka ge en bild av att det här är en representation för storbolagen.
Kan man liksom dra några slutsatser om de 20 största företagen utifrån vad hälften av dem svarar?
Ja, vi tycker ju det på det sätt som vi använder våra svar.
Johan Såte är redaktör för ekonomi och klimat på SVT Nyheter.
Så tycker vi att vi kan använda de svar vi fick på det sätt vi gjorde. De frågor som du ställer, det är ju en annan typ av journalistik. Det här är ju någonting annat som vi gjorde och som vi var väldigt transparenta med mot vår publik också. Det var ju jättetydligt hur många som har svarat och så att, och dessutom då de som har svarat då, H2GS, LKAB bland annat, faktiskt ju utgör 90% av det ökade elbehovet, så tycker vi att vi kan göra relevant journalistik om näringslivets syn på ny kärnkraft.
20 stycken borde man kunna få tag på. Det här är en fråga där bolagen har ett intresse av att uttrycka sina åsikter. Men där kom in lärarroll in i det hela.
Just det, det är liksom feedback på något
Precis.
Sätt. Rödpennan är framme.
Ja.
Så till den sista artikeln. För en månad sedan publicerade DN en text med rubriken Miljöforskarnas oro. Varför ska vi finnas om ingen bryr sig om oss? Artikeln bygger på en enkät som DN skickat ut till svenska miljö- och klimatforskare och där de får svara på frågor såsom: känner du oro över utvecklingen i synen på miljö- och klimatvetenskap?
Jag började läsa den och så tyckte jag, men det här funkar ju bra. Här har man lyft in citat, man, liksom ska, man använder den här enkäten som man har gjort för att få in röster och nyansera olika aspekter av det hela. Och sen kommer jag till sluten där det kom olika former av cirkeldiagram och siffror och procent och tänkte att, men det här behövs inte. Alltså, för mig minskade mer trovärdigheten.
För att illustrera poängen här gav jag mig ut på stan. Litar du på vad som står i tidningen?
Delvis, men inte helt. Absolut inte helt.
Man kan ju, i vilket reportage som helst, samla in röster på stan. Det kan ge spännande perspektiv, i bästa fall ta pulsen på en fråga eller bidra med intressant analys. Men säg att vi skulle ställa vår fråga: litar du på vad som står i tidningen? Till 100 eller 200 personer. Utan slumpmässigt urval, korrekt spridning på befolkningen och bortfallsanalyser kring de som inte svarar.
Hej, får jag fråga dig en grej?
Nej. Så säger ju den undersökningen inte så mycket mer än om vad de 200 personer vi faktiskt pratat med tycker. Tänk sedan att vi skulle börja göra diagram och räkna fram procent på hur många som svarade vad i vår undersökning.
Litar du på vad som står i tidningen?
Nej.
Inte alls?
Nej.
Aldrig?
Jo, då, det gör jag ibland. Men oftast inte.
Varför inte?
Då är risken stor att resultatet skulle bli missvisande. För DN skickade ut sin enkät till de olika universiteten och bad dem skicka den vidare till de som forskar på de här ämnena. Från det fick de in 212 svar. Men hur många som valde att inte svara alls, det vet inte DN.
Eftersom man inte har definierat gruppen man vill undersöka mer än att bara skicka ut det till pressansvariga och inte ens ställt frågan hur många skickade ni vidare till, så att man vet hur stor grupp man som har fått frågan, så tycker jag att man ska vara väldigt försiktig med att presentera siffror så exakt som man gör i de här diagrammen och i faktarutorna.
Hur resonerade ni i den där frågan då? Så här, vad säger den här enkäten och vad säger den om liksom alla miljöforskares oro i Sverige så att säga?
Men vi har inte gjort anspråk på att kunna berätta om liksom en heltäckande undersökning för alla Sveriges miljöforskare. Därför har vi heller inte redovisat det så.
Anna Åberg är redaktionschef på Dagens Nyheter.
Utan att det är de som har svarat på DNs enkät. Det har vi verkligen försökt att vara noggranna med att redovisa för läsarna. Sen har vi det som vi har diskuterat i efterhand var hur vi har hanterat grafiken, alltså själva grafiken i artikeln. Det har vi diskuterat om vi borde gjort på ett annat sätt, för där har vi ju använt lite samma form och utseende som vi gör för andra typer av undersökningar, opinionsundersökningar och så vidare. Det hade vi kunnat gjort på ett annat sätt för att visa att det här är någonting annat.
Så slutligen då, det här kokar ner till frågan.
Min fråga är ju så här egentligen. Sjunker kraven på undersökningar när det är mediehusen själva som gör dem, tror du?
Det borde inte göra det. Det finns ju en fördel att göra undersökningen själv som gör att man kanske publicerar sådant som inte hade publicerat annars. Och det är att man känner till alla stegen i processen. Så att det blir ju en större tyngd och trovärdighet internt. Och om man känner till alla led i undersökningarna man gör, så kanske man känner att man har en större styrka än vad man faktiskt har. Jag tror att den här frågan du ställer, skulle vi publicera det här om det kommer någon annanstans ifrån, borde vara en naturlig fråga i det redaktionella arbetet för att bedöma hur man ska använda sitt resultat.
Sist här, Sandra Foresti på JMG i Göteborg. Och det var allt från medierna idag. Ljudet skötte Johan Hörnqvist. Erik Petersson var producent. Och jag heter Martina Pierron. Vill du tipsa oss på medierna, så mejla medierna@sverigesradio.se. Vi hörs igen om en vecka. Ha det fint så länge.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.